Välkommen till poddversionen av den här föreläsningen.
Hejsan och välkomna allihopa till den här föreläsningen som är en introduktion och historik till etologi. Här är jag som sexåring som observerar en måsunge som hade kommit bort från sina föräldrar. Och den illustrerar väl mitt personliga intresse för djurs beteende. Jag räknar mig själv som beteendeekolog och jag ska prata lite längre fram om relationen mellan beteendeekologi och etologi. Så den här föreläsningen kommer att handla i stora drag om studier av djurs beteende de sista 100 åren. Lite vetenskapshistoria med andra ord. Och jag ska prata om etologins bakgrund, dess framväxt, kritik mot etologin och även dess utveckling som vetenskapsfält. En del om kontroverser som har funnits längs vägens gång. Och även etologi som grundforskningsämne. Det är ju nämligen så att ni som djurskyddsinspektörer är ju mest intresserade kanske av etologin som ett tillämpat ämne. Men det, och kursen som helhet kommer ju att behandla mest etologi ur den här aspekten. Men det är viktigt att komma ihåg att etologin är också ett viktigt grundforskningsämne. Och kurslitteraturen avspeglar ju båda de här perspektiven.
Ja, i våras så observerade mina föräldrars trädgård hur en blåmäshanne anföll sin egen spegelbild som man såg i reflektionen av ett av fönstren i trädgården. Och först så tyckte jag sådär att ja, det där tröttnade han väl snart på. Men han var faktiskt på med det här i 5 dagar, vad jag vet, mer eller mindre oavbrutet. Så flög han bort till den här kvisten, såg sin egen spegelbild, anföll fönstret. Sen verkar han ha tappat bort spegelbilden, så flög han tillbaka till sin gren. Och så anföll han den igen och så höll det på.
Jag ska återkomma till den här blåmesen lite senare. Men jag tänkte bara visa den filmen här som en illustration av hur man kan ställa frågor om djurs beteende. Varför gör de det de gör? Vad finns det för olika typer av frågor man kan ställa? Som sagt, jag återkommer till den här lite längre fram. Sammanfattningsvis kan man, eller inledningsvis kan man säga att etologi är en väldigt ung vetenskapsgren. Systematiska vetenskapliga studier av djurs beteenden har man hållit på med ungefär 100 år. Och ni ser här 2 biologer som observerar fisk och fågel respektive då, på ett systematiskt och vetenskapligt sätt. Och en viktig kritisk fråga som har funnits med hela tiden, det är ju det här med arv och miljö. Hur mycket påverkas vi av vårt arv och hur mycket påverkas vi av vår miljö? Och debatten som jag ska visa här har pendlat fram och tillbaka. Så etologin är en ung vetenskapsgren, men kunskap om djurs beteende är ju en urgammal kunskap. Bland jägarfolk har det varit livsviktigt att känna till hur djur beter sig, och det har ju varit i 100 000-tals år. Dessutom så har ju människor generellt ett väldigt stort intresse av djurs beteende. Det är ju bara att titta på alla dokumentärer som finns på tv till exempel. Men även idag så är kunskap om djurs beteende viktigt även för sådana som inte är forskare som jag. Till exempel hur vi hanterar våra husdjur. Om vi är intresserade av fiske till exempel så kanske vi vill veta lite om hur fisken beter sig för att kunna öka våra chanser och få någonting. Den tasmanska pungjävulen här är ett just nu väldigt hotat djur på grund av att den har en cancer som sprider sig som smittar mellan, när de biter varandra. Och kunskap om det här djurets beteende är väldigt viktigt för om man ska kunna rädda den här hotade arten då. Och sen det motsatta problemet, arter som vi har problem med för att det finns för många invasiva arter eller till exempel som här gräshoppsvärmar då. Det är viktigt att kunna någonting om djurs beteende för att kunna hantera sådana problem. Och sen naturligtvis då det som kanske ni är mest intresserade av, husdjur eller tamdjur av olika slag och vår relation till dem. Det finns olika sätt eller olika approacher för att studera djurs beteende. Och om vi tänker oss etologin i mitten här som läran om djurs beteenden och anledningar till de beteendena lite i allmänhet. Så finns det då klassisk etologi som jag ska prata om. Konrad Lorenz, Nicholas Tinbergen och så vidare. Som naturligtvis är själva grundstommen för det här större vetenskapsfältet. Men även komparativ psykologi. Genetik som ju har blivit en större och större vetenskapsfält allt eftersom tekniken har förfinats. Men även fysiologi, hormoner, sådana saker, nerver. Och sen så finns det här paketet med evolutionsbiologi, sociobiologi, beteendeekologi som har en mer evolutionärt synsätt på etologi. Det vill säga försöka fråga varför gör djur som de gör? Vad finns det för fördel med de här beteendena? Och alla de här disciplinerna har bidragit på olika sätt till vad vi har lärt oss om djurs beteenden. En gren jag tänkte börja med var psykologin i början på 1900-talet, framförallt i USA. Den här killen John Watson formulerade en typ av psykologi som man kallade för behaviorism. Och innan behavioristerna så var psykologisk forskning handlade väldigt mycket om introspektion. Man skulle sitta ner och tänka väldigt hårt på sina upplevelser och sina känslor och så vidare. Och det där vände sig John Watson emot. Dessutom var det så att inom biologin då i början på 1900-talet så då hade Darwins evolutionslära slagit igenom, och den hade slagit igenom så pass mycket så att många menade att det här med arv var det enda som var viktigt i världen. Och de här kallas ibland för hereditarians eller ärftlighetsförespråkare. Och det här ledde även till eugenik eller raslära och så vidare. Och man menade till exempel det fanns forskare som menade att överklassmänniskor var bättre anpassade till ett liv där man skulle styra andra, medan arbetarklassen var mer lämpad till att arbeta hårt och så vidare. Så man drog väldigt långa konsekvenser av den här tanken på arvet. Och behavioristerna, de vände sig både mot det här att psykologin skulle vara en introspektiv vetenskap och mot det här med arv. Egentligen så var ju naturligtvis amerikanska psykologer intresserade av människor, men man använde ofta djur för att förstå människor. Och John Watson och de andra, de ville att psykologin skulle bli en riktig vetenskap där man mätte saker, konkreta saker. Man var egentligen inte så väldigt intresserad av vad som hände inne i djuret, utan man såg mest djuret som en input-output-maskin där man gav ett stimuli och så fick man ett svar. Och ett sånt här exempel, det var när man inducerade fobier eller rädsla hos barn för olika saker. Och nu ett videoklipp som heter Little Albert.
But not everyone believes that biology is destiny. For many scientists, it's your experiences in life that count. Your upbringing, your education, your environment. Chief among these scientists is psychologist John Watson, who offers a theory that is the mirror opposite of eugenics.
This was the heyday of hereditarians and geneticists, who said that human beings were constrained by their genetic inheritance. And Watson was saying that this is baloney, that human beings were shaped solely by their environment.
Over the years, Watson studies the behavior of babies, hundreds of them. To Watson, we arrive in the world a blank slate, tabula rasa. Nearly everything is learned, even things we think are instinctual, like fear. To prove that environment is more powerful than genetics, Watson designs an experiment for an infant known as Little Albert. He's so confident, he films it for posterity. At first, Albert shows little fear, even when Watson places a burning newspaper in front of him. Albert is also unafraid when he encounters a white rat for the first time in his life. But then, Watson shows Albert the rat accompanied by a loud clanging noise. One of the few things that upsets little Albert. And he does it again. And does it again. Eventually, Albert learns to fear not just the rat, but all furry things, even without the loud noise. In Watson's mind, the little Albert experiment is a success because it proves that fears are learned, not inherited. Watson calls his theory behaviorism and begins to popularize it. He urges parents to take active control of their children's upbringing by shaping their environment. To think of the home as a scientific laboratory.
Så man kan säga alltså att för behavioristerna så svängde pendeln väldigt hårt tillbaks från att det handlade om arv till att de, som de då menade, att allting berodde på miljön. Det blev en huvudfåra i psykologin i USA på första halvan av 1900-talet. Och en huvudpunkt var det här med belöning och bestraffning. Eller, till exempel som B.F. Skinner, han byggde sådana här så kallade Skinnerboxar. Där ett försöksdjur, oftast en råtta eller en duva eller så, kunde belönas med oftast mat eller bestraffas med kanske en elstöt. Och på så sätt kunde man mäta olika saker. Man kunde mäta inlärning, man kunde mäta motivation. Till exempel hur många gånger var råttan beredd att trycka på en knapp för att få en viss belöning och så vidare. Och man var väldigt fokuserad på principer för inlärning. Så huvudpunkten inom behaviorismen var att det skulle vara kvantifierbart, så att man skulle mäta faktiska faktiska saker. Man skulle syssla med experiment. Man jobbade mycket med både klassisk och instrumentell betingning. Klassisk betingning, det är ju det här när, som till exempel Pavlovs hundar, när hundar kan lära sig att associera ljudet från en ringklocka med mat och så vidare. Instrumentell betingning, det är när man driver det här vidare genom att ha ett system med belöningar och bestraffningar, och på så sätt kan man förstärka eller släcka ut inlärda beteenden. Behavioristerna hade en extrem tro på miljön, det som kallas för environmentalism, det vill säga att djur föddes som vita ark, som en tabula rasa. Och Skinner lär ha sagt att ge mig ett litet gossebarn, vilket som helst, så ska jag kunna göra den till en bagare, till en rörmokare, till en professor eller till en mördare. De menar att det här med genetik var mest svammel. De karakteriseras av en extrem universalism, det vill säga att arten man studerade var inte viktig. Man fokuserade på det generella, att man kunde lika gärna studera en råtta som en duva, som en människa, det spelar ingen roll. Dessutom hade man en hel del utopiska idéer om att kunna forma ett samhälle enligt de här principerna där alla var lyckliga och så vidare. De trodde inte på det här med känslor, det tyckte de var ganska irrelevanta saker att syssla med. Likaså fri vilja, det trodde de mest var ett påhitt som vi hade för att förstå verkligheten, men som inte hade någon betydelse. Och framförallt så var den här vetenskapsgrenen stark i USA. Och John Watson skrev ett manifest för behaviorismen där han bland annat menar då att psykologin ska vara en experimentell del av naturvetenskapen. Och han menar att det finns ingen viktig principiell skillnad mellan människa och djur. Och det var ju därför de menade att man kunde studera råttor och så vidare, trots att man var då en psykolog. Baby in a Box ligger som ett pdf-dokument på Moodle-sidan och är ett av de kanske mest galna idéerna. Det var Skinner själv och hans fru som byggde en låda till ett av sina barn som det här barnet tillbringade 11 månader i. Där man bland annat då kunde rulla undan underlaget de satt på eftersom det blev skitigt. Och där inne så var lufttemperatur och allting sånt var kontrollerat. Och man kunde då minimera hanteringstiden av det här barnet till 1,5 timme om dagen. Bland annat då om crying and fussing could always be stopped by slightly lowering the temperature, så de upptäckte att om man sänkte temperaturen bara slutade barnet gråta och så vidare. Och det var dessutom ljudisolera den här lådan så att man slapp störa resten av familjen. De hade alltså ganska långtgående idéer om hur vad ett barn behövde och inte behövde. Behaviorismen fick ganska mycket kritik så småningom. De hade visserligen vissa framgångar, till exempel med hur fobier formas. Det är ofta starka upplevelser i unga år som en liten Albert man kan förklara med hjälp av behavioristiska principer. Däremot så de här undervisningsmetoderna som de designade har visat sig fungera ganska dåligt i skolor och så vidare. Och vad hände sen då? Jo, psykologin gick vidare mot andra filosofier och studiet av djursbeteenden övertogs i stor del av andra, framförallt då biologer som kanske var bättre experter på djur från början. Men det är fortfarande så att Department of Animal Behavior ofta ligger på en psykologifakultet i USA, på universitetet i USA. En av de studier, eller en av de forskare som bidrog till kritiken mot behaviorismen var Harry Harlow.
Let me show you a monkey raised on a nursing wire mother. Now here are 106's, two mothers. As you can see, it was weaned on a wire mother. Here's baby 106. Watch. He's going to the wire mother. He's got to eat to live. Oh, he's going back. He's back on the cloth mother, and he'll stay on the cloth mother. Actually, this baby spends from 17 to 18 hours a day on the cloth mother, and less than 1 hour a day on the wire mother. We had predicted that the variable of contact comfort would be a variable of measurable importance, but we were unprepared to find that it completely overwhelmed and overshadowed all other variables, including those of nursing.
Frankly, doctor, if it comes to a choice between wire and cloth, it's reasonable to expect that any child will go to the cloth. It's a matter of creature comfort, like a baby with its blanket. But is this really love?
Well, what do you mean by saying that a baby loves its mother? Certainly one thing we mean is that it gets a great feeling of security in the presence of the mother. Now, Mr. Collingwood, wouldn't you say that if you frightened a baby, that it went running to its mother, was comforted, and then all the fear disappeared and was replaced by a complete sense of security, that that baby loved its mother?
Det Harry Harlow visade med sina försök på aporna, de här försöken kan vi tycka verkar oerhört grymma med våra ögon idag. Och de skulle säkert inte fått tillåtelse att utföras idag. Däremot så, när de gjorde så hade de en väldigt stor effekt på hur man såg på behavioristernas idéer. Det visade sig nämligen då, Harry Harlow visade, att det var just närhet och värme, kontakt mellan individer, som var helt avgörande för om de här aporna skulle utvecklas normalt eller inte. De här aporna som inte fick tillgång till någon mamma eller något bra surrogat till en mamma, de utvecklades, fick väldigt underliga personligheter, de kunde inte själva ta hand om sina ungar utan slog ihjäl dem, visste inte vad de skulle göra med dem och så vidare. Så han visade alltså att det här som behavioristerna hade avfärdat som känslomässighet och ointressanta aspekter av interaktioner mellan djur, det var faktiskt kritiskt för att hjärnan ska utvecklas på ett rätt sätt. Och det här ändrade fullständigt till exempel hur man uppfostrade barn. På 60-talet var det vanligt att mammor fick instruktionen att de skulle inte plocka upp barnet när det skrek, för då blev det bortklemat och känslosvagt och så vidare. Men när Harry Harlows studie kom ut så visade sig då att det är helt tvärtom, att närheten till mamman och till pappan var kritisk för att barnet ska utvecklas normalt. Och behavioristernas utopiska idéer om att barnuppfostran skulle skötas helt av maskiner eller helt av professionella, att man skulle blanda in föräldrarna för att de bara ställer till det, utan det skulle vara tränade proffs som uppfostrade barn. Den idén dog ganska fort. Så det var i USA, men i Europa då. Här fanns det en helt annan tradition när det gällde att studera djur. I Europa så fanns det en naturalisttradition, det vill säga att i flera hundra år så hade man oftast då rika överklasssöner hade samlat naturaler av olika slag, samlat skalbaggar, samlat blommor till exempel. Både Linné och Darwin är ju exempel på detta. Och man kan säga att man var besatt av naturens variation och man hade ett helt annat sätt att se på det här med vad som är intressant i naturen. Och det man slogs av då här i Europa till väldigt stor del var att varje djur löser problem på sitt eget sätt. Och det framväxte liksom en förståelse för att det är både miljön men framförallt arvet kanske som styr hur ett djur beter sig. Det vill säga att två skalbaggsarter kan vara väldigt olika i hur de beter sig i sin miljö. Så i Europa insåg man alltså att variation var det som var det viktiga kanske, och det mest utmärkande i naturen, att djur löser problemen på olika sätt. Olika arter löser samma problem på olika sätt. Och ur den här naturalisttraditionen då så sprang etologin. Så man kan säga hårdraget att i USA så var det psykologer som studerade djur i början på 1900-talet, medan i Europa så var det zoologer. Och tre berömda sådana här zoologer, det var de som kallas för grundarna av etologin. Carl von Frisch från Österrike, Nicolas Tinbergen från Holland och Konrad Lorenz från Österrike. Och Nicolas Tinbergen var Konrad Lorenz doktorand. Och på 30-talet så började då de här etologerna samla beteenden ungefär som naturalister hade samlat skalbaggar och blommor och så vidare. Och Tinbergen sa vid något tillfälle att etologi, det är att intervjua ett djur men att göra det på djurets eget språk. Och man skulle kunna tillägga i det djurets egen miljö. Och de tilldelades då Nobelpris i fysiologi och medicin 1973 för de här upptäckterna. Det som grundlade etologin. Och deras så att säga gemensamma syn var att man måste ut i fält. Man måste titta på djuren i deras miljö. Man måste vara lyhörd så att man uppfattar djuren på det utifrån deras eget språk, så att säga, rätt språk. Och det funkar inte med att en katt går lika bra att använda som en hund, går lika bra att använda som en människa i ett försök. Ett annat sånt här exempel på när man insåg begränsningarna av att använda labbdjur var när man började på 60-talet med miljöberikning. För det visade sig då att om man hade mer strukturer i till exempel råttburarna, mer miljöberikning, så var järnbarken tjockare hos de individerna som växte upp där. Det vill säga att de var helt enkelt intelligentare, de råttorna. Men det visade sig ju då att vilda råttor hade ju en hjärnbark som var väldigt mycket tjockare än vad man någonsin kunde uppbåda på labb. Det vill säga att om man nu är intresserad av vilda djur så är labbråttor kanske helt enkelt dummare. Och framförallt så är de inte representativa för vilda råttor. Och på labb så observerar man helt enkelt inte naturliga beteenden. Så att är man intresserad av vilda djur så är det väldigt begränsande att använda labbdjur. Och det här insåg ju då de här etologerna. Det vill säga att djur i fångenskap är inte ideala om vi vill lära oss om vilda djur. Men däremot kan det ju vara så att studera djur i fångenskap är extremt relevant om man till exempel är intresserad av lantbruksdjur eller husdjur och så vidare. För då är det de djuren i fångenskap som är fokus. Och jag tänkte nämna de här, var och en av de här tre etologerna, lite kort bara vad de bidrog med. Carl von Frisch är framförallt känd till för att han var den som förstod sig på att tolka biets dans.
Aristotle was one of the first to document the intriguing behavior of honeybees. How is it, for instance, that a colony coordinates its workers' activity? What appears to be a random swarming mass of life may actually be intelligent behavior. A foraging honeybee will eventually discover a new food source, such as a freshly blooming flower or artificial feeder placed by a scientist. After this visit, an interesting thing happens. Over the next few minutes, many other bees arrive at the same location. They don't travel as a group. Instead, each bee finds the food source individually. How could these bees, who held no previous knowledge of this site, suddenly know precisely where the feeder was located? Is it possible that the animals communicate amongst themselves? To answer this question, Austrian biologist Carl von Frisch devised a series of experiments in the 1940s. Researchers at Georgia Tech have reproduced von Frisch's pioneering experiments using a modern observation hive. Two feeders are placed in different directions away from the hive. At each location, visiting honeybees are marked with a small spot of paint. A separate color of paint is used at each station. So, when a bee returns to the hive, it can easily be determined which feeding site it visited. Before von Frisch, other scientists had observed that returning bees tended to waggle about excitedly in a figure eight pattern before sharing the collected pollen and nectar with their hive mates. In this two-station experiment, von Frisch noticed that the bees returning from the same feeding source danced differently from bees that arrived from the other location. While both sets of bees perform the classic figure eight dance, the orientation of the dances is offset between the two groups. Bees returning from one feeder perform a rotated version of the dance done by the other bees. Incredibly, the angle of rotation precisely matches the angle between the feeding stations and the hive. This must be a clue to the mystery of how the bees are able to share information about the location of food. Through further experimentation, details of the grammar of the honeybee's dance language began to emerge. The dance exploits two fundamental tools available to the honeybee. First, their ability to see ultraviolet and polarized light allows them to determine the location of the sun at all times. Ultraviolet light is able to penetrate thick clouds or fog. Also, as light from the sun passes through the atmosphere, it's polarized in a direction towards the sun when viewed from the earth. Devices like polarized film, sunglasses, or honeybee eyes can detect this orientation and determine the position of the sun even while looking in the opposite direction. This gives the bees a type of solar compass, allowing them to always know the precise position of the sun in the sky. A honeybee's entire environment seems to be constantly pointing towards the sun. In addition to this solar compass, bees possess a finely tuned internal clock. This clock is accurate enough for the bees to constantly estimate the new position of the sun as it travels across the sky. In this way, a honeybee can know the current orientation of the sun even after spending many hours within a dark hive. They can even take into account changes in seasons or latitudes. Inside of a dark, vertically oriented beehive, the natural shared reference point is gravity, establishing both an up and a down direction. A bee's solar compass and internal clock provides another communal reference point, the sun. By pairing these two global constants, the bees form a simple language. Within the hive, the direction up, away from gravity, substitutes for the location of the sun. Then the angle that the bee dances compared to this up direction is the same angle a bee should fly away from the sun in order to find the target flower. So if the bee dances directly upward, other bees know that they can find flowers by flying directly towards the sun. If a bee dances 90 degrees to the left, then bees leaving the hive should fly 90 degrees to the left of the sun. A bee angling its dance towards the ground will let others know to fly directly away from the sun. As the day goes by, a bee will even use its internal clock to adjust for the movement of the sun in the sky. This lets fellow workers always know the correct direction to travel in order to find food. The central waggle section of the bee's dance also contains information about the distance to a food source. Longer time spent in this part of the dance means that the food is further away. Shorter durations mean that the food is closer by. In general, a bee increases the duration of this section by 1 second for every kilometer of distance to the food. When food is within several meters of the hive, this central section of the dance will shrink, causing a circular dance. For bees, distance is actually measured by the amount of energy it takes them to travel. Thus, a strong headwind could cause a bee to dance as if the food came from a further distance away. Again, the information contained in a honeybee's dance consists of two parts. One, the orientation of the dance, which describes what angle to travel away from the sun, and two, the duration of the middle part of the dance, which expresses the distance of a food source away from the hive. Other information, such as quality or abundance of food, might also be encoded within other parameters of the dance or in pheromones released by the bee.
Så man kan säga då alltså att von Frisch han lyckades intervjua biet på dess eget språk, det vill säga dansspråket. Och det är ganska intressant att se hur ett så pass enkelt djur med en så pass liten hjärna som ett bi kan använda sig av till exempel symboler då i sitt språk.